Du lyssnar på det tredje avsnittet av fotbollspodden Dribbler som sponsras av Karlstadföretagen, Helmia Bil, Skandiamäklarna, den ledande kvalitetsmäklaren och ICA Supermarket Spara på Våxnäs där jag kombinerar matinköp och fotbollssnack på ett trevligt sätt. Torbjörn Nilsson, det var en av mina största idoler när jag växte upp i Forshaga på 80-talet. Jag åkte till Jonsered och fick höra honom berätta om sin karriär över en pizza på den lokala pizzerian. En spännande upplevelse att möta en gammal idol och jag undrade givetvis hur det var att vara en idol.
Jag är uppväxt i ett arbetarhem vilket gjorde då att man fick ganska tidigt att man ska inte tro att man är något. Och det är kanske någonting som jag har levt med i alla år. Du ska inte tro att du är något. Så även om det gick väldigt bra så hade jag svårt att ta till mig det här. Att jag var en så kallad stjärna. Jag tyckte allas lika värde och det var många så här. Det satt alltid någon på axeln och sa till mig saker att så där ska man inte vara, så det ska man inte säga. Så jag hade nog svårt med det, att jag inte kunde iklämma den rollen. Så att det finns ju väldigt många människor som vill att man ska vara på ett speciellt sätt när man är så kallad stjärna.
Men skilde det dig från andra? Upplevde du det så själv eller?
Skaffar sig vissa manér när man är stjärna. Som jag inte gillar. Jag gillar inte det när man tycker att man är lite för mer. Men så finns det många som säger det, men man behöver inte vara för mer, men man kan inte ha en viss roll när man har en stjärnstatus.
Vad är det för slags manér?
Ja, det är att man tittar ner på människor på något sätt. Att den är inte lika mycket värd. Jag hade nog svårt att hantera den, att veta hur jag skulle vara som människa.
Skilde sig den synen, eller det sättet att vara, skilde det sig från när du var i Sverige och när du var proffs? För du har ju varit i både Holland och i Tyskland.
Ja, Holland räknar jag inte riktigt. Jag liksom var på fel plats vid fel tillfälle. Men Tyskland, så det är ju uppbyggt på hierarkier. Fotbollen, hela systemet där. Nu gillar jag Tyskland väldigt mycket. Jag gillar deras fotboll, jag gillar mycket av det som är... finns i Tyskland, men allt förlikar man inte med. Bland annat de här hierarkierna då.
Men det känns, tycker jag, tydligt. Den bilden jag har från tv när man tittar på tysk fotboll. Ja. Att de känns lite näsan uppåt. Men hur var det för dig att spela i Tyskland och spela i Kaiserslautern?
Jag trivdes jättebra. Jag hade några jättegoda lagkamrater. Men så hade jag några, man får säga det själv, rent ut sagt idioter. Speciellt två av dem som var riktiga idioter.
På vilket sätt?
Ja, vi hade en kille, han hette Gaje. Han var en sån här spilfyrer. Han var en av de här som satte näsan i vädret och tyckte att han var någonting. Men han var inte tillräckligt bra. Han hade liksom för stor kostym, den här personen. Nu hade han andra ovänner också. Briegel, som var då landslagskapten för tyska landslaget. De hatade honom där, de två. Men jag gillar inte Gaje heller, för han satte näsan i vädret. När jag stack i djupled ibland så liksom tittade han åt ett annat håll och låtsas inte se mig.
Men vad gör en tränare en sån gång? Går de in? Sånt skiter man i?
Ja. Och nu hade jag en annan kille som heter Bongart som var underbar. Han passade bollen till alla och han ville väl. Och det ville de flesta i Gaslaten, men just den här Gaje, det var en... Han var en problemmakare alltså, på något sätt. Han var på fel plats. Alltså.
Men man kan ju göra en ganska lång lista. Jag bara plockar ur hatten Stefan Effenberg, Lothar Matthäus. Mm. Alltså, det här känns ju som killar som är raka motsatsen till ödmjukhet. Mm. Men det är inget ovanligt där alltså?
Nej, det är det inte. Man fostras i någon sån miljö att du ska vara sånt för att kunna överleva. Jag kommer ihåg när jag kom ner till Kaiserslautern första gången. Då hade vi vunnit UEFA-cupen och vi hade slått Hamburg, vi hade slått Kaiserslautern och jag hade vunnit Europa-ligan där, skytteligan i Europa och var ganska stor. Och så kom jag dit ner och kom ihåg att de liksom var lite rädda för mig, så att när jag begärde bollen, och då passade man bollen till mig.
Så du kom in med en status?
Och jag tänkte, men vad fan, passar ni bollen för att ni är rädda för mig?
Ja.
Och då blir det då att
då hamnade du automatiskt på grund av ditt rykte högt i hierarkin då, eller?
Men nu hade jag oturen där nere lite grann då, att jag fick ett getingstick och hamnade på sjukhus i en vecka. Så jag låg helt utslagen i en vecka. Och så jag, Och det här var precis strax innan seriestarten, så gjorde det att jag fick en ganska tuff start där. Så första halvåret var inte speciellt bra. Och det säger alla som kommer till Tyskland, det tar ett halvår att vänja sig vid tysk fotboll, all den löpning som är då.
Men att du valde Tyskland då med det här sagt, att du inte trivs i den rollen? Och...
Nej, det var nog för att Ronny Hellström spelade där och sen jag på något sätt alltid gillat tysk fotboll. Jag tycker den är, det är mycket
löpa. Om det vore för tyskarna skulle
ja,
du
ja, precis. Sen är det ju svårt att sitta här och säga vi i Sverige, så det ska man inte vara. Och så ska man inte spela fotboll. Vad har vi för framgångar? Vi har ju ingenting. Tysk fotboll har ju hur mycket framgångar som helst. Så att det sättet de har med hierarkisystem, det kanske är det rätta. Mm. Sen kommer du till Bayern München som hierarkin då, där den som är lägst är kanske landslagsspelare i något annat land. Och då märks inte hierarkin så tydligt. Då är det små nyanser där bara. Jag glömmer aldrig när vi kom till Bayern då. Man säger att Bayern är speciellt med de här hierarkierna. Det var gamla Olympiastadion, så körde vi under med bussen och så parkerade under stadion. Och då stod alla bilarna till Bayern-spelarna där. Och då stod de i rangordning. Så att den största matchen var Rummenigge.
Ah, okay.
Han stod närmast omklädningsrummet. Så stod de så i rangordning.
Ja.
Och längst bort då stod två Fiat. Det var lärlingarna som hade det då.
Och Rummeniges plats, den ställde man sig inte på helt
enkelt. Nej,
det
gjorde man inte.
Nej. Idag då, med allt det som du har varit med om, kommer folk fram och pratar fortfarande och vill snacka fotboll och så, eller?
Ja, i Göteborg så är det väl kanske att jag är fortfarande igenkänd på, ja, kanske igenkänd i hela Sverige, lite till och från för fotbollsintresserade, men det är inget som jag tänker på. Det går inte liksom att leva sitt liv och tänka att man är känd eller att man är igenkänd, för då det skulle bli jobbigt.
Nej, men jag tänker att, att du fortfarande är ett sånt känt ansikte, så att en offentlig person.
Det är väl för att jag har varit i fotbollens tjänst, kan man säga. Efter min aktiva tid så hade jag ett och ett halvt år som jag drev restaurang. Och sen hoppade jag på fotbollstränarrollen.
Mm.
Och efter det så har jag i princip varit i fotbollstränarrollen sedan 88.
Mm. Och samtidigt som du gör det så kombinerar du det med ett eget företag. Du skriver böcker och har föreläsningar.
Ja,
lite
böcker kanske synd att säga, men jag har skrivit en bok. Ja. Jag har skrivit två innan, men det är ju fackböcker.
Så ja. Men du har precis skrivit färdigt en bok.
Jag har lämnat manus så att, och den handlar om spelförståelse. Det var bakgrunden till den boken. Det var för att jag såg för två eller tre månader sedan så såg jag mitt favoritlag Tottenham spela. Och då såg jag Adebayor, hur han löpte.
Okay.
Och jag tänkte, en Premier League-spelare tjänar flera miljoner och är så, ursäkta uttrycket, korka.
Okej.
Hur löper han, tänkte jag.
Och ändå har han har ju varit i frysboxen länge i Tottenham, men ja. Han har ju fått spela lite nu sedan han bytte tränare.
Mm.
Men du var inte nöjd.
Nej, alltså jag är Tottenham fantastiskt. Jag tänkte, hur löper han? Tänker han inte? Och bakgrunden det var att motståndarna gjorde en push-up. Och då springer han med motståndarnas backlinje joggande så här. Och så står det en mittfältare i Tottenham som har fått bollen och vill passa djupled. Då springer han bara mot honom och liksom tittar. Ingen känsla, vad vill du?
Nej.
Vad har du för behov? Vill du passa bollen långt eller kort? Då tänkte att jag måste skriva en bok, tänkte jag, om det här.
Och det var anledningen till att du fick idén alltså?
Ja, det var anledningen.
Mm. Okej.
Det var själva grundtanken till det.
Vad tänker du med boken då? Vad är det för tes du driver?
Vad är det som gör att fotbollsspelare får spelförståelse? Jag har valt att kalla det förstå spelets idé. Och spelets idé i fotboll, det handlar om att göra mål eller förhindra att motståndaren gör mål. Det är spelets idé. Sen så finns det ju estetiska bedömningar på en fotbollsmatch. Hur man, en spelidé, att man spelar långa bollar bara eller bara korta bollar och så vidare.
Mm.
Men det är ju bara detaljer i det stora sammanhanget. Så därför tror jag det är så viktigt att vi som tränare försöker få ungdomar att förstå spelets idé. Därför försöker jag driva de olika teser i den här boken. Att det är så lätt som ledare att vi ger för mycket instruktion.
Okay.
Så spelarna följer instruktion och de följer inte
vad som tänker händer. Inte själv?
Tänker inte själv. Nej.
Kan man träna upp spelförståelse?
Men det är ju det som är den stora frågan. En del hävdar ju det och en del hävdar att det inte går, utan man har det man har och man kanske kan nå en viss nivå och så vidare. Forskning säger att man har uppmätt på svenskar. Hur forskningen låg till det vet jag inte då, men 15% av svenska befolkningen har spelsinne. Mm. 2% har exceptionellt bra spelsinne. Där är ju bland annat Zlatan då.
Ja. Vilka har du spelat med som hade exceptionellt bra spelsinne?
Så det hela det är IFK Göteborgslaget 82. Har man bra spelförståelse så förstår du andra människors problem på planen när de har bollen. Mm. Har du inte det, då springer du i djupled och så blir du förbannad för att du inte fick en boll i djupled eller möter och inte får den. Då spelar du bara utifrån dina egna tankar. Mm.
Men menar du att det kanske lite grann var hemligheten bakom det laget som kanske, jag vet inte, är det Sveriges bästa klubblag genom tiderna, UEFA Cup-guldet 1982?
Ja, alltså fotbollsmässigt eller organisatoriskt så var det. Vi var som ett självspelande piano. Mm. Sen finns det de som hävdar att 86, vi som gick till semifinal där i Champions League då, att det var ett som spelare betraktat som
det fanns flera spelare.
Stjärnor i laget, men vi var inte lika samspelta som vi var 82.
För det känns ju som ett fantastiskt lag då, 1982-laget. Alltså det är sånt där, ett sånt lag som man kan dra startelvan ur minnet bara. Ja. Och det är inte så många klubblag man kan göra. Men vilken roll hade Svennis i det då? För att skapa det? Eller var det de 11 individerna som var så högt stående i sin spelförståelse?
Jag tror att Svennis, det var ju hans tredje år där när vi vann UEFA-cupen. Jag tror han hade en strategi hela tiden när han värvade spelare, att de skulle ha vissa färdigheter. Och en av färdigheterna det var spelsinne, eller spelförståelse. Mm. Har du det som tränare, en massa spelare som har bra spelsinne, så löser de problem för dig som tränare. Mm. Ett dåligt organiserat lag kan spelare med spelsinne lösa. Då.
Men var det känslan när ni spelade ihop att ni var en väldigt tajt enhet?
Ja, det var det. Mm. Och det var ju Svennis som byggde upp allting. Så att, man kan ju säga så här, hade inte Svennis kommit till IFK Göteborg så hade vi inte vunnit UEFA-cupen. Det var han som lade grunden till allting.
Och Svennis då, betydelsen, alltså vad har du tagit med dig själv som tränare efter att ha haft honom?
Vissa träningar, vissa träningsmoment. Sen tror jag också att hans ledarstil kanske den passade mitt sätt, för han var aldrig, brusade aldrig upp. Han sa saker dagen efter och tänkte alltid efter vad han sa och sånt där. Så att min personlighet kanske passade in i hans ledarstil. Mm. Så det är inget som jag har tagit efter, utan det har varit naturligt på något sätt.
Hur mycket av dina erfarenheter och utav din karriär har format den tränaren du har blivit?
I boken som jag har skrivit då, så är det två tränare jag hyllar där. Det är Sven-Göran Eriksson då, och så en tränare som heter Nils Bergan, som jag hade 4 år i Jonsered och 2 år i IFK Göteborg. Han var väldigt resultatinriktad. Han hade väldigt utvecklande träningar.
På vilket sätt?
Han jobbade väldigt hårt med individen och tempo. Alltså jag har så många såna här meningar som han har sagt, som har satt sig.
Säg igen. Ja.
En bland annat när vi spelade passningsspel, spelade vi 5-5 och skulle bara behålla bollen i laget. Mm. Så bröt han, så sa han så här: Kjell, hur många gånger har haft bollen? Ja, 2, sa han. Ja, Torbjörn har haft bollen 18 gånger, vet du varför? Nej, sa Kjell. Därför han har tempoväxlat 23 gånger, du har tempoväxlat 2 gånger, sa han. Och alla, normalt så står du som tränare och så räknar du och så ger du poäng till ett lag som har passat 10 pass i laget. Ja, han räknade inte det. Ja. Det kanske inte han hade gjort det, men såg att han gjorde väldigt många.
Men budskapet gick fram i vilket fall. Mm. Ja. Ja, intressant.
Så jag är väldigt tur att jag hade honom under de ungdomsåren när man utvecklades.
Jag träffade Jesper Blomqvist och då fick vi möjlighet att jämföra olika tränars stilar. Och han berättade bland annat om Fabio Capello, som jag hade en ganska brysk stil. Ja. och Carlo Ancelotti som var mera en sån spelarnas tränare. Och han hyllade Roger Gustafsson bland annat, som är en väldigt bra tränare. Mm. Var det viktigt för dig, tänker jag, som spelare, liksom, vilken tränare du hade för att skapa en trygghet som det känns som att du som spelare behövde för att kunna vara en bra spelare? Mm. Få ut din fulla potential.
Så här efterhand så... Jag kommer ihåg då, det var efter UEFA Cup-guldet, och kommer ihåg att det var väldigt mycket klubbar som ringde, proffsklubbar. Och jag vet att Svenne sa till mig så här, vänta lite, jag har inte så bråttom. Men de här klubbarna stod ju, de var det inte jag som tog den annan.
Ja, vilka klubbar var det då som var hetast?
Jag vet, Real Madrid hade anmält ett intresse.
Okay.
Men om det blev något, det var ju för att vi slog ut Valencia då, ganska enkelt. Och Valencia ville värva mig. Och så var det Kaiserslautern och så var det några lag till. Och tre lag till var det väl.
Och Kaiserslautern hade väl slagit ut innan Hamburg i finalen, va?
Mm, slog ut dem i semifinalen.
Ja,
precis. De hade slått ut Real Madrid innan.
Okej, okay, ja.
Men då valde jag Kaiserslautern för att det var lite stress där. Men nu var jag lyssnade på Svennis här i december och då sa han det att hade Torbjörn väntat lite så hade jag tagit med han till Benfica.
Aha, okay.
Han hade en liten svart, eller en vit Eusebio.
Okej, okay, wow, vilket epitet!
Så det är väl lite någonting man ångrar. Jag vet att spela under Svennis hade gett mig en enorm trygghet.
Ja.
Jag var väldigt beroende av trygghet.
Men när du gick från Jonsered till Göteborg, då var väl inte de motsvarande Superettan nu, va? Det var inte högsta divisionen.
Nej, precis.
Vad var det som gjorde att du tog det steget, alltså det första steget om man säger till en högre nivå? Och vad var viktigt då?
Det var tränat.
Det var så?
Ja, han ville att jag skulle gå dit också.
Ah, okay.
Han tyckte att jag skulle varit med i VM-laget 1974 redan då. Och då spelade vi division 2 i Jonsered. Men i alla fall, det var väl en del i det. Sen var det också att Gais och Öystein låg allsvenskan i IFK i Superettan. Mm. Och då hade de en kille som heter Anders Bärmar. Rövan kallade de honom. Han lockade med att IFK ska ha en solsatsning. Vi ska värva en massa landslagsstjärnor och sånt där. Och det som var känslan i Göteborg då, det var att IFK var det stora laget. Fanns det breda publikunderlaget.
Men var det, sa du att Gais var i högsta divisionen då? För någonstans har jag läst att något möte i den då, alltså division 2 då, att det hade dragit över 50 000 personer, Gais IFK.
Ja.
Det är ju fullständigt makalösa siffror.
Ja, jag vet. Det var 76.
Ja.
Mm. Men då, jag gick ju 75 då. Då låg de i allsvenskan. Men åkte ur då 75.
Ah, okay.
I Gais.
Alltså vilket intresse. Över 50 000 i Superettan. Det är ju fullständigt...
Vi mötte Blomstermåla. Då hade vi 28 000. Det var enorma publiksiffror. Och det var ju Anders Bäma då. Han då... Jag ska inte säga att han lurar tidningen. Men han sa ju då att vi spelar champagnefotboll.
Ja just det var det uttrycket som han myntade.
Ja. Ja. Vi vann ju med 3-4 varje match. Vet du, så. Alltså, det var en härlig tid. Jag var med om den uppsvinget då till allsvenskan. Ja. Jag måste säga om Bäma bara. Att Rövan kallade honom. Det var det Stig Nilsson i Halmstad. Gammal legendarisk ledare i Halmstad BK. Han sa så här att om man tar i hand på Anders Bäma så måste du titta några tummen kvar. Och så myntade han också ett uttryck till då, det var att Anders Bärmar, när man pratar om etik och moral, då tror Anders Bärmar att det är en hundras. Det fanns inga regler för honom.
Nej, okej.
Okay. Skulle han ha någonting så skulle han ha det.
Då var det till vilket pris som helst. Mm. Ja. Men var det smickrande liksom när han kom till dig att det betydde något?
Ja. Mm. Han var ju lurig, du vet. Så att han bjöd hem mig på en kopp te och mackor och sånt där, och fick sitta och prata med han och hans fru och sånt där. Så det blir väldigt personligt. Därför är det väldigt svårt att säga nej till någon som blir personlig. Så.
Ja.
Det tänkte man inte på då.
Nej. Sen tar du ju det här steget som ju jag som har läst och följt i media som många andra. Vad var det som blev så fel? Steget till Holland sen, PSV. Mm.
Ja, det var ju för att jag hade spelat i bara division 1 eller Superettan då. Och så kom jag till ett av Europas bästa fotbollslag.
Men varför tog du det steget till början? Var det också smicker att oj, de vill ha mig liksom? Mm.
Det var ju, man ville ju bli proffs. Det var ju alla drömmar.
Ja, vem vill inte bli det?
Ja. Ja, och sen så det är klart att jag åkte dit. Och Ralf Edström var där då, som var min lite idol.
Mm.
Så att jag åkte dit då. Men det jag kom till då, det var ett fotbollslag som var inte i harmoni riktigt. Ralf var på väg ner lite grann i statusmässigt där. Vilket gjorde att det var lite bråk mellan två bröder där som heter Kerkhoff, landslagsspelare. Så kom jag dit och trodde att jag skulle gå dit och ta en plats där och bli ordinarie och bli storstjärna.
Blev det fel från början?
Ja. Det blev det också. Men grunden är att jag var för dåligt utbildad för att spela i europeisk fotboll. Mm.
Men bilden utav det sen efteråt är ju att det tog lång tid för dig att komma tillbaka. Alltså,
ett och ett halvt år.
Ja, att du gick ner dig sådant i det. Mm.
Jag spelade inte speciellt många matcher där, utan så valde jag att flytta hem. Jag kände att det är inte min miljö det här.
Nej.
Jag mådde dåligt när jag åkte till träning och spelade match och allting. Så kom jag hem på hösten, spelade på hösten där jag gjorde några mål för IFK. Så kom 78 för jag ville vara med i VM.
Ja, just det. Mm. Ja,
nu kom jag med i VM, jag var ju bara reserv. Men självförtroendet var inte det bästa. Men jag var med i VM. Så det året var väl ett sånt där inget roligt år, 78. Nej. Vi hade en tränare som var, ursäkta, han var lärare. Så han var väldigt pedagogisk, men han var tyvärr var han så att han styrdes av vad motståndarna skulle göra istället för vad vi skulle göra. Då blir det den nivån, när jag har motståndare här, nu ska vi möta Malmö, då måste vi spela så. Så vi blev ett anpassningslag.
Ja. Och men då, återigen så kommer man tillbaka till tränaren då, att det känns som att det har varit
väldigt viktigt,
väldigt viktigt för dig.
Alltså du kan vara på olika sätt och du har inget mot lärare på något sätt, utan det är lite hur du var som människa. Men han skulle vara en taktiker. Mm. Och är du taktiker och vill leva upp till ditt rykte, ja, då ska du hela tiden vara taktisk. Att det är du som har tagit de besluten, det är jag som har format laget.
Och inte bara anpassa efter andra?
Nej. Och utan att ha någon erfarenhet eller större forskning av det här, så är det väl att så känns det idag att massa tänker i nya spelsystem. Det är 4-1, 2-3, 1 och allting. All lösning ska vara spelsystemet. Och så tittar man inte på individens utveckling. Och hur har individen det för att klara den rollen? Mm.
Men har det blivit viktigt för dig för att du känner att du som individ var en person som gick väldigt mycket upp och ner? Har det hamnat i fokus för dig just därför?
Ja. Mm. Man kan väl säga att det gick ett och ett halvt år, då gick det upp och ner där. Mm. Sen när Svennis kom, det var då det började gå spikrat. Mm. Tyvärr så tog det ett år kanske med Svennis och Willy Railo.
Mm. Norska idrottspsykologen, bäst när det gäller.
Ja, innan jag liksom fick det här
vändningen.
Att det blev Europaskärma.
Ja. Men hur kunde det vara liksom när det var som värst då? När liksom självförtroendet var som sämst?
Ja, det var Holland.
Ja, men hur kunde det visa sig? Var det du sprang och gömde dig på träningarna och stötte inte i bollen? Och
spelade liksom, på ett tillslag.
Ja, passade inte mig, sprang och gömde dig. Mm. Och utvecklades då förstås ingenting.
Nej.
Men snackar man någonting om sånt? Liksom, fanns det? Nej. Jag menar, det måste ju ha hänt massor på den mentala biten sen 70-talet till idag.
Ja,
men liksom då var det ingenting som man... Alltså, fysiskt kan man träna sig, men en vinnarskalle, det har man liksom, och du hade det inte. Var det så ungefär, eller?
Ja, jag levde på de här erfarenheterna från PSV. Det var de som låg kvar där och gjorde att jag blev hämrad som spelare, helt enkelt. Alltså 79 så började, och 79 på hösten så gick det väldigt bra. Men på något sätt så fick jag inte självbilden att stämma i landslaget. Så att när jag spelade i landslaget så var det precis som att vem ska passa?
Ah, okay.
Ja, de andra är nog bättre än mig. Vem ska passa? Och jag var ju en sån där att jag ville vara kreativ ibland. Mm. Men när man är kreativ, då måste man ju...
Då måste det få bli fel. Ja, precis.
Ja, du måste riskera ibland. Mm. Och missar du då i detta, och det kommer kommentarer och såna här blickar och sånt.
Men det var du känslig för, liksom, om det var så?
Jag ställde mig aldrig om situationen för att...
Nej, okej. Och då blev du givetvis mindre kreativ?
Mm. Mm. Då blev jag inte den spelare som jag var egentligen.
Nej, men precis.
Men när jag var i IFK så var det alla problem. Att det var jag som var den kreativa. Och jag hade förståelse för det och den känslan.
Och du fick vara det i gruppen. Och det var okej liksom att...
Ja, det var jag som skulle göra de här avgörande sakerna.
Ja. Mm. Men det tänker jag att du skulle ju ha varit den spelaren i landslaget också.
Mm. Jag vet det. Då hade jag inte verktygen att överföra det till landslaget.
Nej.
Att gå och sno en straff ifrån någon som Zlatan gör. Ja. Han sätter sig i respekt direkt. Det gjorde inte jag, för min självbild var inte så stark.
Nej. För då kommer vi in till precis den här tiden när Svennis kommer och är han som liksom han är en stor hjälp att bygga upp den självbilden då?
Mm. Mm. Han gör det då med sitt organisatoriska mönster och han gör det då med att det är jag som ska vara den kreative.
Så du är ganska fri i ett annars väldigt styrt mönster då, eller?
Mm. Det här med att styra upp ett lag då, det som Svennis gjorde då, jag tror inte det skulle gå idag lika mycket, för att idag då går inte den här engelska spelstilen, men vi lärde oss att gå utanför den engelska spelstilen. Den var grunden, men vi lärde oss att gå utanför och kanske ibland spela tysk. För vi hade sådana spelare som kunde bryta mönster.
Ja, men kände du när Svennis kom att oj, det här är någonting nytt, liksom att det kändes i laget som att nu är vi på ett spår som kommer att kunna bära långt?
Ja. För går man tillbaka efter då Hasse Karlsson som vi hade, som han var säkert jättebra, men han var inte Svennis.
Nej.
Så när Svennis kom så märkte vi att här är en spelare, en tränare som vill någonting, han pratar vårat språk. Så att det var ju bara, det är klart att det blev lite Maranata nästan när han kom.
Mm.
Vi spelade inte jättebra i början, han var ju som du kanske vet på väg att bli sparkad. För vi spelade inte IFK-fotboll.
Det var inte champagnefotboll?
Nej.
Nej.
Men vi spelade så det aldrig. Kommer aldrig att sparka honom.
Mm-mm.
Så vi var ju ganska starka då, vilket gjorde då att han behöll sitt jobb då.
Mm. Med 1982 som lysande exempel.
Ja.
Jag tänkte dela med dig av mitt 1982, för då pikade jag lite grann. Jag tror att det var så att som 14-åring 1982 så vann jag såväl lilla VM som DM.
Jaha.
I Värmland.
Jaha.
Med Forshagas P68. Ja,
82 men, bra år då för dig.
Men du lyckas alltså med Allsvenskan, Svenska Cupen, UEFA Cup-guld och Guldbollen.
Ja.
Ja, men vilket år. Mm. Det var ju till och med bättre än mitt.
Ja, det var det. Det var fyra grejer.
Ja. Ja. Men hur var det här? Hur var det att liksom så här kröna det här med en guldboll? Vi pratade ju tidigare om det här med individuella utmärkelser. Mm. Hur kändes en sån utmärkelse?
Ja, på något sätt så kan du inte växa i kostymen. För när du är 18-19 och hör talas om någon som får guldboll så är du idoler för dig.
Ja.
Ove Kindvall, Björn Okvist, alla de här. Det var ju mina idoler. Och sen plötsligt så är du där själv. Och då tänkte man, vad fan, är det ingen annan som ska få det? Ska jag få det?
Ja. Ja. Vilken Torbjörn menar de?
Ja. Nej, nu var väl 82 att vi vann UEFA-cupen och allting. Så att det var kanske inte så mycket att diskutera. Det enda som var att diskutera var ju att jag tackade mig till landslaget. Att det var vissa som tyckte att man borde spela landslaget för att få guldbollen.
Mm. Men varför gjorde du det då?
Inte spela.
Ja, varför tackade du nej? Varför fortsatte du att tacka nej?
Ja, det var så här i efterhand. Jag hade inte de mentala redskapen för att ta tag i mig själv. Och
inte ens när liksom framgångarna bara fortsatte så var blev landslaget, det blev som det var en barriär bara som du inte tog dig över.
Det är det jag tror många ungdomar idag, alltså man borde lära sig det här. En del tyvärr tycker jag blir för kaxiga.
Mm.
Men en del som kanske har bra fotbollskunskap men inte kan ta till sig det här att de är bra. För självbilden drar upp kunskapen lite grann. Så man inte har en självbild som är lite för lägre än den kunskap man har.
Mm. Så då... Men tog du aktiv hjälp då? Att du liksom strävade du att jag vill spela i landslaget? Eller var det någonting du bara gav upp?
Nej, jag tog det beslutet då. Det var 80 tror jag tog det beslutet.
Ja. Mm. Var det Laban
ja.
Då?
Mm.
Ja. Men det var ingen schism så?
Nej, inte schism alltså.
Nej.
Utan det var bara för jag kände att jag ville koncentrera mig på klubblaget. Och det gick ju bra, jag var en skytteligan och allting gick jättebra. Så att,
men det låter liksom så...
Ja, jättekonstigt.
Ja.
Men det man ska veta då, det var att landslaget då och idag, det är en helt annan status på landslagsspel idag. Det är större uppmärksamhet. Då var det nästan som ska vi åka iväg på landslag. Så här var det bland många spelare.
Men det var väl så att just den här perioden också, nu är väl inte den någon egentlig ursäkt kan jag tycka. Liksom, landslaget känns ju som något ändå ett ärofyllt uppdrag. Men just 78 där till ända fram till 90, då var det väl inte, spelade väl inte ett mästerskap va?
Nej.
Ända fram till Italien.
Nej.
Med Olle Nordin.
Nej.
Nej.
Nej, så Laban hade väl ingen lycka.
Men var det någonting som spelade roll att landslagets, ska man säga, nivå var lägre? Eller?
Nej.
Nej, ingenting med det.
Men det är ju det här mentala tillståndet också som när man blir storstjärna så till exempel då Zlatan vill erövra hela världen. Mm. Jag vill inte erövra hela världen, jag vill bara erövra Göteborg. Ja, kanske okay. Sverige lite grann, då, ja, men ja. Mest Göteborg. Och det kanske är det som var mitt problem
med självbilden. Men fanns det en sorg med det då? Liksom att du fasen, eller var det en acceptans att du bara släppte det?
Nej, jag tänkte inte på det. Hade jag insett så här att jag ska försöka vinna hela världen, ja, då hade jag ju kanske intagit annan roll som människa i olika sammanhang. Men det är historia nu. Så
att ja, men ändå men, intressant att se hur, för du tog ju det beslutet på något sätt och la det åt sidan.
Ja, men jag kan ju känna igen det här, för jag kan överföra det till privatlivet idag.
Okay.
Det här att man, hur man har sin självbild gentemot andra, när man är blyg eller i det här sammanhanget så blir jag lite mindre. Och att, hur man jämför sig med andra. Och det tror jag att man kan lära sig väldigt mycket privat av också. Ja. Och det har gjort att jag har lärt mig, sista 5-10 åren har lärt mig. Och det är en ständig resa där, att kunna sätta bröstet och stå för den man är.
Så att erfarenheter i det privata kan lyfta fotbollen och tvärtom?
Ja, jag tror att det finns ganska många fotbollsspelare där ute. Unga spelare som säkert skulle vara bra om självbilden var lite större. Och självförtroendet var lite större. Mm. Mm. Men då, för att göra det, då måste du fordras uppbackning av tränare.
Ja. Men fick du det då? Eller var du bara, sa du bara stopp?
Landslaget var stopp.
Ja, men fick du uppbackningen men du ville inte ta emot den?
Ja, Svennis var ju stor uppbackning. Mm. Och hade jag haft den resten av min karriär så hade jag säkert haft en bättre karriär.
Ja.
Det som är viktigt tycker jag det är att man läser någonting av det. Så man inte bara liksom accepterar så här var det.
Nej, precis.
Vad kan jag ta med mig? Ja.
Jag har ett sånt jättestarkt bildminne av dig från den här tiden. Ja. Det är ju Hamburg-matchen när du löper och du har, det måste vara Felix Magath som du har med dig, Fulhams tränare. Är det väl? Han har väl aldrig jobbat så hårt hem någon gång. Nej. Och man bara vet hela vägen att han kommer aldrig att komma ikapp. Och så är det, vad är det, 2-0 du sätter det, va?
Ja.
Vad har du för minnen från den matchen? Mm. Alltså, det är ju nuvarande Europa League då, UEFA Cupen då.
Ja, just det. Ja, först blev jag skadad efter en kvart. De kapade mig så att en benbit gick ur. De försökte skada mig och Tommy Holmgren. Så vi låg på varsin sida om planen, jag och Tommy Holmgren. Vi spelade med 9 man och spelade ut dem ändå.
Okej.
Okay. Ja. Men jag kunde inte spela för en benbit lossade i benet i alla fall. Så att det var ganska osäkert att jag skulle spela andra finalen. Men så här i efterhand så tog jag homeopatpiller.
Okej.
Okay. Så jag var gipsad en vecka. Och efter en vecka så tog jag bort det och då sa homopaten, när du tar bort gipset så kommer du kunna springa om du tar de här pillerna. Det var 2 veckor mellan finalerna. Så jag hade en vecka på mig det. Det jag minns av matchen, det var att vi bara spelade.
Var det så där inne i...
Ja, vi var flow allihop.
Ja. Spelförståelsen flödade.
Ja, det bara skedde.
Ja, jag minns det ju, nu har jag inte sett matchen på jättemånga år, men som en sån här fantastisk genomförd match.
Ja.
Mot ett Hamburg låter ju inte skräckenjagande idag, men mot ett kanonlag då.
Ja, de var nu Europacupen året innan. Ja. Så att det var ju sånt där riktigt, de ville man inte möta på hemmaplan.
Nej.
Men det är väl då lag gör sina bästa matcher, det är när man är i flowet, där man inte funderar. Ska vi åka ur eller vi får inte förlora idag. Det är de här tankarna man håller på att kämpa med hela tiden.
Man bara gör. Men då var det ju som du var inne på förut, då var det ju dags för proffstankar igen. Och när du säger att jag säger nej till landslag, för jag vill inte erövra världen utan jag vill bara erövra Göteborg. Men du stannar inte kvar i Göteborg utan du går vidare iväg. Hur tänkte du då?
Ja. Det kan väl vara, och det låter kanske konstigt här, jag har aldrig drivits av pengar på något sätt. Men det kanske var ett litet pengarbeslut så här i efterhand. För man tjänade inte stora pengar när man spelade fotboll på 80-talet. Då klarade du uppehället bara. Jag hade ingen utbildning.
Mm.
Och då stod du där kanske med 3-4 år kvar av karriären. och fundera, kommer jag kunna spara pengar? Nej, det kommer jag inte kunna göra. Vad ska jag jobba med sen? Så att det var nog många sådana tankar att jag ville bli proffs.
Men var inte Göteborg i den här tiden, början på 80-talet, var inte de ändå drivande i någon sån här satsning mot att man kanske skulle ha någon slags halvprofessionell så? Men du jobbade då under Göteborgstiden?
Ja. Vi var halvproffs lite grann kan man säga, men vi tjänade inte pengar som halvproffs. Nej. Så att, det var nog bara en pappersmässig lösning.
Ja, okay. Ja. Men var det så att man kunde träna lite mer då? Eller?
Ja, vi tränade klockan tror jag 3:30. Sen året innan Svennis kom, då hade vi halvproffs. Och då tränade vi tisdag, torsdagar. Så då tränade vi dubbelpass tisdag, torsdagar.
Ja, okay.
Så då var vi lediga från jobben. De flesta, men inte alla.
Nej, okay.
Och därför var det irritation bland dem som var tvungna att jobba hela tiden.
Så vissa jobbade heltid och andra jobbade inte då?
Ja.
Jaha.
Och då var det då de unga spelarna, Glenn Strömberg, Schiller, alla de här som Hussein, de var ju halvproffs.
Ja.
Så lite av det lades till grund för UEFA-gruppen faktiskt.
Ja, okay.
Att vi tränade ganska mycket.
Ja. Men när du nu nämner de här namnen så känns det ju som det här måste ju ha varit ett rätt gött gäng.
Ja.
Och bilden som man har i alla fall utifrån och med, det var ju att det var extremt mycket liksom hyss. Och, var det viktigt? För det kan man ju tänka sig annars att man kanske skulle bli skrämd av eller tycka är jobbigt. Att man hela tiden måste ha koll på om Hussein är bakom med något instrument av något slag. Ja. Men hur upplevde du det då? För jag misstänker, jag tror i alla fall att du var flitigt med i det spelet.
Ja, jag var nog på andra plats där. Hussein var ju Hussein och Werner som var de värst, tror jag. De två. Men jag tror att det är en viktig del i att om man lever i en resultatmiljö där det är konstant resultat som ska levereras, så måste du skratta ibland. Problemet är nu vet jag inte om det är så, men i dagens allsvenska att det kanske skrattas jättemycket. Ja. Men det känns som att allting ska vara allvarligt. Man ska vara så seriös idag.
Ja.
Och när man är seriös, då får man inte skratta.
Nej, okej. Okay. Ja.
Men jag kan ju erkänna, tränar du ett lag och säger att man har lite skoj och lite practical jokes. Ja. Men när vi är på plan, då är det seriöst.
Ja.
Men går det dåligt för laget och så kommer folk och tittar och ska kritisera och så skrattar de.
Ja.
Då uppfattas det så oseriöst.
Fast som lärare kan jag tycka liksom att kombinationen, nu gör vi det här seriöst men vi kan gärna ha kul under tiden, är ju en perfekt kombination.
Ja, jag vet.
Ja.
Men en del lägger, tycker jag, grunden. Man får inte skratta på träning till exempel.
Nej, okej. Okay. Ja. Men det låter ju helt tokigt. Det är klart att ett par skratt måste ju alla tjäna på.
Ja, det skapar energi. Ja. Det är så mycket.
Men vad var liksom nivån på de här grejerna? Hur var liksom, hamnade det rätt eller kunde det liksom skena iväg ibland?
Ja, någon gång har det väl skenat iväg.
Vad hände då?
Nu tror jag vi vann matchen ändå, men jag kommer ihåg att vi samlades på kamratgården och då gick jag upp med en surströmmingsburk i Glenn Strömbergs älskade bil, hans Ford Capri.
Oj.
Han älskade den mer än sin tjej. Så det var tjup och sen spik i den då. Så att, och sen var det taktiksnack och sen ska vi ner till Ullevi och spela match. Och då kommer Glenn åkande med bilen med huvudet utanför så här, men han har gjort det här. Och det kanske inte var så där jättebra till 1,5-2 timmar innan matchen. Men,
just då kändes det som en kanongrej.
Ja, när vi gjorde det så tyckte jag, för alla var ju, vi tyckte att det var ju väldigt roligt det med Glenn Strömberg och hans Ford Capri som han älskade så. Så här efterhand så har han berättat att han försökte tvätta den när han skulle sälja den något halvår eller något år senare. Då hade han tvättat den 3-4 gånger.
Okay.
Han fick inte bort
det. Gick inte bort? Nej. Ja. Men vad var det annars? Annars var det liksom mera oskyldiga. Ta kläder och
klippa kalsonger. Ja, det var allt möjligt. Alltså,
vi,
Europacupen en gång, eller UEFA-cupen, så Svennis här innan matchen, träningen innan match. Det här var på bortaplan då. Så tränade man alltid på arenan och så sa han så här, Nu får ni inte, då drog han laget för oss.
Uh-huh.
Det var ju 24 timmar innan.
Uh-huh.
Men det räcker att du meddelar 2 timmar innan. Så han ville inte att det skulle komma ut.
Nej.
Så han sa, det här laget då, det får ni inte lämna ut nu. Det är bara ni som vet det nu. Så jag och Hussein bodde ihop den gången. Så kom jag ihåg, satt vi och ringde till de unga spelarna. Och låtsas vara journalister. Och försökte erbjuda dem pengar. Och vi ringde till en 3-4 och vi hade så jäkla roligt. Och de här spelarna, men all heder, de sa inget.
Okay.
Och vi erbjöd dem 30-40 000 spänn på i bankkonto i Schweiz, vet du. Man gick inte på det.
Men vad körde ni, att de inte hörde att det var ni då?
Nej, de hörde inte det.
Nej, okay.
Det vi skojar med. Så det hörde vi på med allt möjligt. Det var telefon.
Alla. Lite så här före Hassan. Så.
Ja, precis. Ja. Ja. Kalle Sändare fanns ju då.
Ja, just det. Men kunde man göra något practical joke på Svennis?
Det tror jag inte vi har gjort.
Var det inte, liksom, var det över gränsen? Liksom, eller?
Ja, han var väldigt timid och så. Men du ändå hade en väldigt distans till honom. Mm. Eller inte distans, du kände att det är en vägg mellan oss, ja, på något sätt.
Någon form av respekt, ja, ändå. Ja. Mm. Men det här sättet att vara på, som ju låter precis hur kul som helst och som givetvis måste generera ett bättre spel ute på plan. Mm. Om du jämför, om vi går tillbaka då till att du faktiskt tog beslutet, kanske lite av ekonomiska orsaker, att bli proffs igen då. Hur skulle du säga att skillnaden är ett omklädningsrum som du upplever det då mot i Tyskland? Skulle man kunna köra en slips, en klippning?
Jag gjorde en praktiker på Bryggigel.
Hans-Peter?
Ja, Hans-Peter. Ja, men han var en skön kille.
Ja.
Han inte umgås, men jag hör av han lite då och då. Så
aha,
men
okay. Ja.
Men jag la konservburkar under hans fina Merca.
Du har någon sån här fetisch på konservburkar?
Ja, så hängde de precis under. Så när han körde i ett gupp så åker de ner. Så det lät ju som avgassystemet var sönder.
Ja.
Så han berättade att han hade åkt till TAP. Ja. Eller, för att reparera avgaser, ja, och de började gafla, så han fattade att det var jag.
Ja, ja. Mm. Men du måste ju ha åkt på massor med såna här grejer själv då, givetvis. Mm.
Ja, men jo, man gick ju på en del. Han limmade fast mina träskor. Sen efter en träning när jag skulle gå så satt de limmade, fastlimmade. Men i Tyskland så var det så, då bytte jag tränaren om själv. Jag hade läderfåtöljer. När du gick in till han så fick du sätta dig så att han skulle stå och titta på dig. Nu hade jag 4 olika tränare i Tyskland på de 2 åren.
Oj.
Ja, för det var riktigt kaos där. När du låg under i halvlek, 2 av tränarna i alla fall, de gallskrek när vi låg under.
Hade du varit med om det innan?
Nej. Svennis kunde ju, liksom, han valde ju med ordets betydelse om han sa någonting att det här är för dålig killar.
Mm. Kunde han gå på någon så där stenhårt fast lugnt som hade gjort en riktigt kass första halvlek?
Nej, det gjorde han nog aldrig.
Nej. Mm. Men det gjorde man i Tyskland, Kaiserslautern?
Ja, det var det. Han blev bara gallskräck. Och jag kommer ihåg att fråga Andreas Bremer, jag brukar sitta i Jämtevall, han som avgjorde VM-finalen 90. Han spelade där då. Frågade alltid han, så här, vad är det han säger?
Vad är han sarg för?
Jag ville höra, för han fick dialekt när han blev arg.
Aha, okay.
Då hörde inte jag vad han sa. Jag frågade, vad säger han? Ingenting som vanligt, säger Bremer då.
Han är bara arg. Liksom.
Ja, han bara arg. Ja. Man försöker skrämma till varandra till att springa där.
Ja.
Ibland kan det ju vara så, ibland är man ju lat på en match. Det kan man ju känna. Men tyskarnas, i alla fall de tränare jag hade, det var utgångspunkten gick dåligt. Det var att man var lat. Svennis utgångspunkt när det gick dåligt, det var organisationsproblem. Mm. Han försökte alltid komma med, vi satt där och försökte alltid hitta lösningar. Han tittade, men det ser ut så här nu, bara tar ni steget upp där och står lite högre upp. Eller, så här. Och det, ja, det passar mig bättre att man försöker hitta i det organisationsproblem. Sen vet ju jag med mig själv att ibland när man går ut till matcher där man vet att som det var i Allsvenskan ibland, vi kommer att vinna den här, så gick du på 80%.
Men vad tar du med dig från, som positivt då, från den här andra proffstrippen som väl ändå blev otroligt mycket mer givande än den första?
Ja, jag hade tufft första halvår, sen hade jag tufft sista månaden också, för jag skulle gå till Benfica där. Svennis försökte värva mig i slutet.
Ja. Okay.
Han försökte värva mig och det gjorde då att jag blev jagat villebråd. De ville skriva nytt kontrakt med mig, men jag sa att jag vill gå till Benfica. Jag var ju i Lissabon och träffade Svennis och Benfica där.
Ja.
Och i princip så skulle jag gå dit. Det var 2 månader kvar. Och då började jag förstå att det var någonting lurt med det här. Och då visade sig att Svennis skulle gå till Roma. Att han skulle bli värvad som tränare dit.
Ja.
Och då försökte han ordna mig som... Det var han, att han skulle slippa kontraktet, började jag fatta.
Okay.
Jag kan ha fel där. Men, ja. Och sen gick jag han till Roma. Och då ville jag inte gå till Benfica om inte han var kvar där.
Nej, okej. Okay.
Mm. Så då blev det, och då blev det, och då hade jag liksom, då hade jag liksom bränt mina chanser i Kaiserslautern.
Ja. Ja, men fanns det andra vägar då än att gå tillbaka till IFK i det läget?
Nej, då kände jag att jag var 32 var jag väl då. 50, nej, och 30 var jag. Mm. Och då kände jag att jag ville avsluta min karriär hemma.
Och då fick du vara med om nästan en Europacup-final, Champions League-final idag. Mm. Vad minns du från de matcherna? Barcelona, två matcher 1986.
Barcelona hemma, då spelade vi bara.
Det var som 82 igen?
Ja, det var väl någon som sa det. Det är det bästa matchen ett svenskt klubblag har gjort någon gång. Okay. Den matchen. Jag tror vi kunde vinna med 4-5-0. Jag kommer ihåg att jag kom själv med målvakten i slutet, i andra halvlek. Vi ledde med 3-0. Jag kommer ihåg att jag tänkte så här, fan, vi har redan gått vidare. Så drog jag den på volley. Istället för att ta ner den och runda målvakten.
Ja, ja.
Så tänkte jag, jag drar på volley. Det blir nog ett snyggt mål, tänkte jag. Så jag vet precis vad jag tänkte. Och målvakten står så här, får den på handsken här. Boxar till den i stolpen och ut.
Då kändes det inte så viktigt.
Nej, 3-0. De här slår vi i Barcelona också, tänkte jag.
Och hur blev det sen då när det började bli 0-1, 0-2?
I Barcelona. Ja, det var ju jobbigt. Men grunden var ju att Hussein fick mässlingen. Så att han kunde inte vara med. Och då fick vi spela med Ruben Svensson som mittback.
Istället för högerback.
Ja, och, då, och det var okej, för Ruben är helt okej där. Men då fick han delirium i halvlek. Han började se, när han spelar i starkt elljus, då kan han börja se dubbelt. Så Stig Fredriksson som var vänsterback fick gå in och spela. Då hade vi två ordinarie kvar i backlinjen.
Ja, så på den vägen var det.
Ja. Mm. Och den matchen, och det var ingen bra match från mig och inte från oss heller.
Men, nej.
Men vi spelade för ett resultat.
Men straffarna där då, när jag har något svagt minne. Det här är förstås någonting jag kan ha projicerat så där i efterhand, att då kände jag väl kanske en av de få gångerna någon slags ilskat, men för fasen Torbjörn, dunka in den här nu. Ja. Men där kände du att det finns inte en chans.
Nej.
Nej.
Så här efterhand, så jag var ingen straffläggare. Jag har aldrig slått en straff. Så att jag såg mig själv inte som en straffläggare. Och det kanske, så här efterhand, så kanske vår tränare Gunde Bengtsson skulle mentalt förberett oss på ett bättre sätt än vad han gjorde. Sen kunde jag, så här efterhand, så kanske jag borde ha tagit det ansvaret.
Ja.
Det håller jag med.
Men vad, om du jämför de här minnena då, liksom det här fantastiska 82 och sen det här riktigt bittra 86.
Ja, det var ju också, med, jag hade ju börjat spela landslaget då också.
Det var ju i det här kvalet.
Tyskland 84, ja.
Precis, och om inte det hade varit för den svarta onsdagen 1985.
Ja, med
Portugal-Tyskland. Portugal,
då hade vi gått till VM.
Ja. Men varför tog du det beslutet då?
Nej, jag kände att jag har två år kvar på karriären, varför inte? Och jag kände att det gick väldigt bra i klubblaget. Och jag var liksom, jag ska inte säga att jag var utstämning, men många kallar väl att jag var utstämning då i Allsvenskan.
Men hade det där spöket bara upplösts?
Ja,
eller?
Gick in och spelade i Lissabon och så hade vi kul där.
Ja, men det var ju en kanonmatch.
Ja. Nej, så att... Det är sådana här saker som man kunde inte styra dem då. Det är det som jag är ledsen, utan det blev som det blev.
Ja, ja. Som det, ju livet många gånger blir.
Ja, det,
man kan inte styra allt.
Nej, man kan inte det, men man kan styra tankar. Och de kunde jag inte styra. Mina egna tankar i mitt förhållningssätt.
Nej. Men att du i samma ögonblick som du då beskriver dig själv som att jag fixar inte att ta straffen ändå, var stark nog att ta över det här jättehindret att spela i landslaget och se dig själv med en ny självbild.
Ja. Den växte ju fram under de här åren i IFK Tyskland lite grann också. Man kan väl säga att det blev ett bra slut på karriären, förutom att vi inte gick till final och inte tog oss till VM. Så får vi ändå vara nöjd med karriären. Men jag fick inte den där. Även fast man har vunnit UEFA-kuppen, man har vunnit svenska mästerskapet, svenska kuppen och guldbollen och allt det.
Två gånger också skytteliga vinnare i Europa.
Ja, tre.
Tre gånger? Men det är ju, jag menar, det är ju fantastiska meriter ändå.
Ja, på ett sätt är det, men ändå känner jag att jag aldrig varit nöjd, vet du.
Nej, varför inte det? Vad är det att inte vara nöjd med?
Ja, det är det som är så konstigt. På något sätt har du gynnat mig, för jag kände att man gjorde en jättebra match. Det här missgynnar mig i Tyskland, för jag vet att jag kunde blivit ändå större där.
Ja.
Och kunde vunnit skytteligan där också. Men det var precis som att det gick jättebra en match. Och så levde man på det i ett dygn. Och så nästa träning så gick man ner sig igen och så började man bygga upp de här istället för att leva på det.
Ja, och bygga successivt upp. Det gjorde inte du?
Nej, inte i Tyskland gjorde jag inte det. IFK så var det också det att då hade man vunnit med 4-1, jag hade gjort 3 mål. Och då levde man på det ett dygn. Och sen var det, nu är det ny match.
Det hade jag nog kunnat levt på en hel vecka, tror jag.
Men då var det precis som att det var ett, man är inte nöjd med det. Det är historia, Torbjörn. Ja. Och jag kände igen mig så väl i Peter Haber.
Okay.
Han var på Mia på Gröte, den här tv-serien.
Ja, ja.
Och då säger han exakt samma sak. När han ser sig själv på tv, i Beck-filmerna, tar bort han. Han ser sig själv som att han har gjort någon bra prestation och regissören berömmer honom. Så lever han på det en timme.
Ja.
Sen är han nere i sitt svarta hål igen. Sen.
Är det här liksom karaktäristiskt för dig som person? Att du har svårt att ta till det? Och...
Ja.
Ja.
Hela tiden, det är bara nya saker som gäller.
Mm.
Jag tror att det gynnar mig i slutändan. Men det är också ganska...
Men är du rastlös som privatperson? Svårt att sitta still, ingen som ligger på soffan utan du ska hela tiden ha något att göra och så, eller?
Jag gillar att ha något att göra.
Ja. Jag men mår du dåligt om du inte har något att göra?
Ja, då mår dåligt.
Ja. Mm.
Jag är inte rastlös, men jag vet ju att till exempel när vi sitter här i en och en halv timme, då vet jag ju, det är skönt att sitta, roligt att prata, men i den bemärkelsen är jag inte rastlös, men i själen är jag nog rastlös.
Mm, mm. Så när du summerar karriären där 1986, då är det ändå inte ja, utan då finns det någonting där som fasen också, att jag inte, det och det gjorde jag inte.
Ja.
Ja.
Det fattas några troféer.
Ja, ja. Var troféer viktigt?
Ja, det var någon slags bekräftelse. Sen mina troféer, vad är de idag?
Ja, ja.
90% är på vinden.
Ja.
Det står en jävla massa tavlor och alla paketter. Jag var framme? Jag har framme 5 grejer, tror jag.
Okay. Vad har du valt ut som viktigt att ha framme då?
Guldbollen, UEFA-cupen. 2 gånger vann jag Västsveriges bästa fotbollsspelare. Och så har jag med Lisebergs-applåden.
Okej, vad
Liseberg
är det?
1986. De delar ut till en person som har bidragit med mycket glädje till folket.
Ja. Ett slags folkets pris då?
Ja, kan man säga. Det är Liseberg som tar ut den då. Men,
men sen då, när du var det liksom hela tiden, fanns det med att jag kommer nog att bli tränare?
Nej. Den var nog... Man kan säga att som tränare, då är du pedagog, psykolog, du är allt möjligt. Men det var ingenting som jag eftersträvade.
Nej.
Jag tyckte snarare att det lät tråkigt att vara tränare. Men när jag slutade spela och öppnade restaurang så drev jag den i 1,5 år. Och det var jätteroligt i början när man var på väg i det här. Wow, allting flöde går bra och budgeten uppfylls. Men sen efter ett tag så börjar man känna att det här är inte tillräckligt.
Nej.
Klockan 4 går man hem och folk har ätit upp sin mat och de var jättenöjda med maten. Så börjar man känna att det blev lite rutin av det.
Ja, ja.
Och då känner du att jag är inte nöjd med att titta på brickvagnen om de har ätit upp. Och då börjar komma tankarna, hur ska jag komma in i det här igen, flowet, att kunna få den bekräftelsen då, som man söker.
Men är mer av det än någon slags ny jakt på titlar då, eller?
Ja, för jag kan ju inte handboll, jag kan inte hockey, jag kan inte någonting annat. Utan man får ju hålla sig i sitt stall. Så då blev det fotbollstränare och då hade jag en tanke om det här är nog... Så här ska jag vara som fotbollstränare. Men jag tänkte aldrig ledarskap, jag tänkte bara fotbollstränare.
Ja.
Så jag hade tur att hamna i min moderklubb som var ganska högt då, division 2. Och jag hade tur att vinna serien första gången, första året. Andra året så spelade jag, spelande tränare. Vi gick upp i Superettan och det var min moderklubb, så jag tänkte att det kan jag göra. Och tredje året då blev jag bara tränare och då gör Jonsson sitt bästa år någonsin som tränare. Eller som klubb.
Ja.
Och då får jag anbud från ÖIS. Men så här i efterhand när man tittar på mitt ledarskap så var det nog vissa saker jag hade kanske turen att förmedla. Men det var många saker som jag inte fattat att det här ingår i ledarskapet.
Men hur menar du med turen att förmedla? Det måste ju vara... Ja, spontant så skulle jag ju känna, tänk vad fantastiskt att få dig som tränare. En person som ser människan och som liksom har en schysst syn på hur fotboll ska spelas. Och...
Jag såg nog kanske människan, men jag, i alla de saker som hör ett ledarskap till.
Mm.
Jag famlar nog bara i en massa aspekter.
Ge något exempel när du kände liksom, här räcker jag inte till.
Alltså det vet jag att jag gjorde bra. Det var, jag tror att jag var bra på att förmedla anfallsspel i alla fall. Försvarsspel var inte bra. Det ser jag säga efter. För det löser sig på något sätt. Ja. Har bra försvarare så löser de det för dig. Jag tror jag var bra på att träna fysiologiskt och tempomässigt. Mm. Så att det var väl det som gjorde att vi vann serien och kom ganska bra. Men alltså allt annat med personliga samtal, information.
Det känns ju som någonting som du skulle vara kanon på.
Nej, jag var inte det.
Nej.
Jag trodde att andra skulle fatta. Idag så ser jag ju hur viktigt det är med, som ledare att tala om vilken utgångspunkt man har som ledare och eliminera skitsnack, hur man gör det och sånt där. Det tänkte jag aldrig på då.
Nej. Men det som är intressant om man tittar på de klubbar du har varit tränare för så har du ju betat av hela Göteborgsregionen i princip.
Ja.
Upp mot Uddevalla till. Och Gais saknas väl, men annars så saknas ju IFK givetvis. Mm. Har det aldrig varit aktuellt?
Nej.
Nej?
Nej, det har inte varit aktuellt. Och Gais var väl lite aktuellt en gång, men det kände jag att det stämmer inte. Jag vill inte liksom bli en som går mellan alla klubbar så här. Så att
det är nästan så det har blivit.
Ja. 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 Men det har varit med så många år sedan. Alltså ÖIS var jag 93, det är 20 år sedan.
Mm.
Frölunda var 15 år sedan. Så att det är liksom folk som inte tänker på att jag har varit där. Det är bara mest inbitna.
För sen fick du även U21-landslaget. Mm. Och följer man den här karriären, liksom hur det byggs upp. Du slutar ju i U21-landslaget 2004.
Ja.
Och då slutar ju Tommy Söderberg.
Ja.
Och Lasse Lagerbäck fortsätter. Var du aktuell?
Jag kanske har varit aktuell om jag hade stannat. Om jag hade jobbat bättre ihop med Lasse. Men jag och Lasse hade nog inte samma filosofier.
Nej.
Och inte att Lasse har fel filosofier, utan det är bara att vi har olika utgångspunkter med hur vi ser på fotboll. Tror jag.
Typ hur då?
Ja, alltså, filosofiska värderingarna kring fotboll.
Exempelvis?
Nej, jag tror att Lasse han är mer en teoretiker, jag är mer en praktiker.
Ja. Kan inte det vara ett jättebra komplement?
Det är möjligt. Det är möjligt. Och jag Lasse, han är en jättegod kille. Så att, men jag tror när man vill jobba med någon så vill man ha en person som man känner att det flödar.
Mm.
Och det kanske inte gjorde när jag och Lasse.
Och det var aldrig överhuvudtaget aktuellt när Hamrén tillträdde?
Nej. Jag sa upp mig, många undrar, när jag sa upp mig så sa alla så här, men varför sjutton är detta, varför säger du upp dig? Jag sa upp mig för att jag fick gå från huvudansvaret för U21 till att bli assisterande till Tommy. För Tommy skulle gå ner, han hade lovat det.
Ja.
Men då skulle man fylla upp min tid, för assisterande var inte full tid.
Nähe.
Då skulle jag fått hand om ett P17-landslag också. Så då skulle jag vara assisterande i U21. 60 dagar och 60 dagar med P17.
Okej.
Okay. Ja, då hade jag varit borta 120 dagar per år och få en sämre lön.
Det var inte intressant.
Nej.
Helt enkelt.
Så att jag sa nej, jag hoppar av. Ja. Och det kanske jag borde sagt inför media när jag hoppar av. Varför jag hoppar av. Men jag gjorde inte det.
Nej.
Jag vet inte varför jag inte gjorde det. Jag var ganska besviken på så som situationen blev.
Ja. Det var jag. Men för Tommy var lovade utan att du var tillfrågad. Att Tommy Söderberg skulle gå från A-landslaget ner till U21.
Ja, för han hade varit U21.
Ja,
och då tvingade de nästan Tommy upp till A-landslaget och sa att du får ta hand om U21 när du tröttnar på A-landslaget. Så de hade lovat honom det, enligt Lasse Richt.
Okay.
Men som sagt, men då, i efterhand så tycker jag det är inget roligt jobb.
Okay.
Jag hade tre jättebra år där, vi var nära att gå till OS och sådär, men arbetssättet är inte roligt.
På vilket sätt menar du?
U21 är det värsta. U21, då har de i två år, de flesta spelarna. Spelarna, jättegoda spelare hade vi, men att försöka bygga en laganda så där, för de vet att de är där bara två år. Mm. Då har man ett visst förhållningssätt som spelare. Och sen så spelade Allsvenskan på lördag-söndagar inför en landskamp. A-landslaget spelade på onsdagen, U-landslaget på tisdagen.
Ja. Ja.
Och då fick du en massa trötta spelare på måndagen som du var tvungen att rehabilitera och så match på tisdag.
Ja. Och jag försökte, förutsättningar.
Ja, då försökte jag få förbundet. Kan vi inte göra så här att vi spelar klockan 6 U21 någonstans.
Ja.
U21 ska ligga en timme ifrån Stockholm.
Ja.
Eller den A-landskampen där. Och så spelar A-landslaget klockan 8. Så hinner folk hem och titta på tv om det går på tv.
Ja, visst.
Ja. Och jag tyckte det var jättebra. Men marknad sa nej.
Jaha. Mm. Och marknad har ju en
och
stark röst.
Har stor betydelse. Ja. Ja. Så då fick man leva med det. Därför tyckte jag det var ganska tråkigt att få bara för att spela en match. För då fick man ju inte träna dem. Det var ju det som var det roliga.
Det låter ju inte alls speciellt liksom, trevligt.
Nej. Sen fick jag höra efterhand så här, och det kan ju också vara till kritik till tränare, men nu har de slutat här. Djurgårdarna, de fick, om de spelade på söndagen, så hade Djurgårdarna en filosofi att de skulle träna stenhårt dagen efter match. Så om vi samlades på lunch på måndagen, då fick Djurgårdarna åka ner på morgonen och köra spelarna och köra stenhårt dagen innan en U21-landskamp. Så att U21 kändes som att det var inte så viktigt. Nej.
Men då var det några år där du var ifrån tränarrollen?
3 år sedan, då var jag föreläsare och då hade jag jättestora ambitioner att bli föreläsare. Ja. Och det var jätteroligt, för när ett föredrag liksom utvecklas så liksom följer man med föredraget. Du får uppdrag hur mycket som helst.
Men tänkte du då att tränarsysslan, det var liksom en...
Det kommer, det blir det det blir.
Ja, okej. Okay. Så det var inte något du hade definitivt lagt bort eller något så?
Nej. Men det blir... Kopparberg i Göteborg var på mig direkt efter U21. Men då tyckte jag det var, de tränade på Slottsgårdsvallen och bytte om på Heden och det var miljömässigt inte så bra.
Men sen så 2008 så...
Då fick de Vallala.
Och då var det den grejen. Mm. Men hur var det då att ta sig an ett, bara kört killag och så tjejlag? Var det en utmaning i sig?
Jag fick inga herrlag som jag tyckte var sådär, så att man vill ju vara alltid på elitnivå. Mm. För då får man spela som är motiverad och vill någonting. Att man är på väg mot samma mål, det är så jätteviktigt för mig. Och det var kittlande det här med Kopparberg. Jag sa såhär att om jag ska ta det så måste ni göra en rejäl satsning så här. Att börja träna tisdag, torsdagar, dubbelpass. För det måste man göra om ni ska ha en chans att konkurrera. Och det var ju ett stort steg för spelarna. Jag fattade inte att klubben gick in sen och sa så här: nu ska vi träna tisdag, torsdagar, dubbelpass. Men ni får inga mer pengar. Men det var fantastiska tjejer. De justerade sina liv efter fotbollen. De hade inte alls hög betalning på något sätt. Det var tufft för många av dem, kan jag bara säga. Men det var kärleken till fotboll. Mm. Och det har jag aldrig upplevt i något annat lag. En sån kärlek till fotboll. Inte något bland killar. Enstaka spelare kan jag nämna så här, och vilken kärlek till fotboll. Hasse Blomqvist i Frölunda, Jörgen Eriksson i Oddevall, det var fotboll, det var det viktigaste som fanns. Ja. Men här var det nästan allihop, vet du.
Det var... Okej. Tror du att det var någonting unikt för dem, eller ser du en skillnad här på killar och tjejer?
Jag kommer ihåg Jane Törnqvist värvade jag. Mm. För vi behövde en försvarsspelare och så fick jag någon ny som att hon ville flytta till Göteborg. Och då frågade jag henne, hon hade spelat i Djurgården och spelat i landslaget. Ja. Så frågade jag henne, hur mycket tjänar du där? Ja, vad hade hon? 18 000. Ett halvt basbelopp per år, sa hon.
Va?
Per år? Ja, vi tränar 5 pass i veckan. Så jag jobbar fulltid, 4 slutar jobbet, direkt till träningen. Jag kunde sitta och vila en stund på träningen, sen ut och träna och sen hem och sova.
Oj. Ja. Ja, då måste det finnas en kärlek.
Ja. Och så kommer hon hit då, så får hon ett heltidskontrakt här som kunde överleva fotbollen, som var ju själaglad här ett tag.
Men då måste du alltså, och det här är ju inte jättelänge sedan vi pratar om nu.
Nej.
Vi backar ju inte speciellt långt bak. Och sen så tittar man på Tyresö idag och med de fantomlöner som har betalats ut.
Ja. Ja,
det låter ju fullständigt orimligt på alla sätt och vis.
Ja. Det var ju ekonomisk doping. Ja. Att, alla undrade var får de pengarna ifrån. Rykten gick ju om de här pengarna. Mm. Vi hade ju 2 spelare som blev värvade därifrån. Nu fick de kanske inte så jättemycket mer betalt. Men rykten gick ju att Marta, hon har mellan 100 och 200 000 i månaden.
Ja.
Och då sa man, det är ju klok heller.
Ja.
Men det var ju pengar som inte fanns.
Men hur är det att jobba enligt, för det måste ju bli helt andra förutsättningar då plötsligt när man...
Kommer till tjejer.
Ja, och det finns liksom inte... den uppbackningen alls ju. Nu tänker damallsvenskan och herrallsvenskan.
Nej. Nej, resurserna är ju mindre, men jag tyckte vi fick till det ganska bra ändå. Så de är inte bortskämda, men vi fick ju till det med de sakerna som behövs för att man ska vara en någorlunda elitförening.
Mm.
Och sen är tjejer i allmänhet bättre på att ta ansvar än killar gör. Exempelvis om vi nu inte hade pengar till en massör, så gick inte de och gnällde om det.
Mm.
Utan de tog de saken i egna händer och masserade varandra.
Jaha. Mm. Svårare än så behöver det inte vara.
Nej.
svårt att se dig och Hussein göra det.
Massera varandra, ja. Nej, jag gillar inte massagerna, så att jag hade inte gillat det ändå. Så att...
Men framtiden då? Dörren är inte stängd mot något framtida tränarjobb, eller hur tänker du det?
Nej.
Om Hamrén får nog i höst?
Nej, nej, men jag tror inte jag är aktuell för det. Jag har uttryckt mina vonder inför att bli förbundskapten. Jag tycker det är ett jobb som är väldigt utsatt. Jag vill ju förändra människor. Jag vill inte gå in och säga titta vad jag har skapat nu och så har jag ett nytt spelsystem. Mm. Det är liksom inte min grej som gör mig glad som människa. Jag vill ju vara med och påverka människor som känner att oj, just det, nu fick jag mer muskler, nu fick jag en annan teknik eller nu står jag på ett bättre ställe än vad du sa. Så att, det är det som glädjer mig. Försöka förstå människan vad den är. Och så utifrån det försöka hitta strategier så att de kan komma till mål snabbare. Eller
utvecklas från där de står.
Ja. Mm.
Det här har varit helt fantastiskt, Torbjörn, att få sitta här med dig i 75 minuter.
Ja, helvete, var du på en timme och en kvart.
Men nu ser jag fram emot avslutningen.
Ja.
När du från den här fantastiska karriären ska ta ut en drömelva med spelare du har spelat med eller mot.
Ja.
Och du får komma med vilka motiveringar du vill och ställa upp vilket lag du vill.
Mm.
Varsågod, Torbjörns drömelva.
Det är ganska enkelt faktiskt, om jag får ha ett litet tillägg bara. Om jag säger så här, det är dömmeland det att spela med det 82-laget. För det var en njutning, för alla visste sina roller, vi kunde vandra innan och utan. Och spela med ett sånt lag när man kan vandra, det är bara att njuta. Om jag skulle lägga till några spelare som jag har spelat...
Men då måste vi nästan ändå bara klargöra vilka vi har här nu. För det här är ju en speciell ära att få vara med i Torbjörns.
Ja,
då har vi Wernersson i mål, va?
Ja, Ruben Svensson, Glenn Hussein, Conny Karlsson, Stig Fredriksson med backlinjen. Mittfält från höger är det Tord Holmgren, Erik Karlsson, Glenn Strömberg, Tommy Holmgren. Framåt är det Dan Cornelisson och jag då.
Ja.
Om jag skulle ha med några reserver då, som jag har spelat mot, så måste jag säga då en spelare då som skulle kunna få sitta på bänken då, det skulle vara Karl-Heinz Förster. Det var världens bästa markeringsspelare. Det var en otrevlig typ, kan jag bara säga.
Ja.
Han skulle finnas där. Karl-Heinz Rummenigge skulle jag också kunna tänka mig att sätta på bänken.
Han kan få hoppa in sista 10.
Ja, han var väldigt bra faktiskt när han var som bäst. När han spelade i Tyskland då, när jag var där, så var han ganska bra, men då var han lite på utförsbacken. Och sen har jag också, tror jag att jag skulle ha med, men jag är inte säker på, han var ingen bra fotbollsspelare, men det var en jäkla koloss, det var Hans-Peter Brigel. Och sen tror jag också målvaktet här har nog blivit Thomas Ravelli.
Det är ett ganska hyfsat lag du ställer på benen.
Ja, tycker väl det.
Inget dåligt lag med UEFA-cupvinnarna toppat med några tyska storstjärnor. Tänk att få lyssna på sin gamla idol och sen minst lika trevlig som han var bra på att spela fotboll. Mycket stort i min värld. Tack till mina sponsorer, Karlstadföretagen, ICA Supermarket Spara på Voxnäs, Helmia Bil och Skandiamäklarna, den ledande kvalitetsmäklaren.
Hej! Jag lyssnar nu på Stefan Pettersson och jag har sparkat en del boll i mitt liv, och är det så att ni vill höra om det så lyssna på dribbler.se den 13 juni.